الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom hadith Jibril, och vi stannade förra veckan vid tron på sändebuden, vilket är den fjärde pelaren av imans pelare. Och idag kommer vi inshallah tala om resten av hadithen. Och den femte pelaren av iman är tron på nästa liv. Al-imanu bil-yawmil akhir. Att tro på nästa liv. Och tron på nästa liv omfattar väldigt många saker. De lärda brukar säga att al-imanu bil-yawmil akhir omfattar allt som händer efter döden. Vid döden och efter döden. Lenna men mäte, kamet qiyamatuhu. Den som dör har börjat sin resa in i nästa liv. Han har påbörjat sitt nästa liv. Om han var en god människa, troende, så kommer han att belönas i graven, på domedagen och i paradiset. Och var han en dålig människa, en icke-muslim, en hycklare eller en stor syndare, så straffas han i graven, på domedagen och i helvetet. Förutom om han var en syndare, så kanske Allah Azza wa Jal förlåter honom. Så domedagen och tron på nästa liv omfattar allt detta. Och de lärda brukar säga att det finns, man kan dela in våra liv i två liv eller tre liv. Hayatul dunya och hayatul akhira. Det världsliga livet och det nästkommande livet. Och det nästkommande livet kan delas in i två kategorier. Det nästkommande livet kan delas in i två kategorier. Det som kallas för el-barzakh och det som då är efter el-barzakh. El-barzakh är det tillståndet där människan befinner sig i väntan på domedagen. När man dör så står man ju inte direkt upp på domedagen, utan man väntar på att domedagen ska komma. Och vart väntar man? Jo, själarna väntar i el-barzakh. Och el-barzakh är ett väldigt, någonting som vi inte har mycket kunskap om. Det är från det fördolda. Hur exakt el-barzakh är, Allahu a'lam. Men som de lärda säger, att både själen och kroppen antingen belönas eller straffas i el-barzakh. Och det finns många bevis på detta. Till exempel martyrernas shuhadas själar får vara i paradiset. Och i fåglar, och de får flyga runt och äta vad de vill. Vissa syndare straffas på olika platser och ställen, eller i graven i väntan på domedagen. Och sen då nästa liv. Och tron på nästa liv omfattar många saker. Det omfattar bland annat att tro på återuppståndelsen. Återuppståndelsen. Att varje människa kommer att återuppstå. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Så som vi skapade er första gången kommer vi att återskapa er. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Från jorden har vi skapat er, och till den ska ni åter, och från den ska ni återuppstå. Så alla människor kommer på domedagen att återuppstå. Och vad händer? Jo, det finns då en ängel som vi berättade om i förra veckan som heter Israfil. Och Israfil är den ängel som är ansvarig för att blåsa i hornet. Och han väntar nu på att Allah ska beordra honom att blåsa i hornet. Asur. Och när han blåser i hornet första gången, så kommer alla de som lever kvar på jorden att falla ner i chock, och de kommer att dö. Och på den tiden är det endast de icke troende som lever kvar på jorden. Allah har innan detta tagit de troendes liv. När domedagen infaller finns det inte längre någon troende person kvar på jorden, utan Allah skickar en vind som tar de troendes liv. Så när Israfil blåser i hornet första gången, så faller alla människor som lever kvar ner på jorden, och de dör. Och sen så kommer han att vänta i 40 som det nämndes i Bukhari. Han kommer vänta i 40. Är det 40 dagar, 40 timmar, 40 år, 40 000 år? Allahu alam. Och sen kommer han att blåsa än en gång. Och då kommer alla människor att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så som han skapade oss första gången. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att vi kommer alla att återuppstå nakna, barfota, icke omskurna. Och vi kommer inte ha med oss någonting. Bohmen, utan någonting med oss. Så alla människor återuppstår så som Allah skapade oss första gången. Och det nämndes i en sahih hadith att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att skicka ner ett regn. Och att allting från människan förmultnar från skelettet förutom ett litet ben som är i svanskotan. I bakre ryggen, i svanskotan. Och från det här benet kommer människans kropp att växa upp från jorden återigen. Så människans kropp kommer att stå där. Och när Israfil blåser i hornet så flyger din själ tillbaka in i kroppen. Och då så kommer människan då att dömas. Så det här är återuppståndelsen. Och sen tror vi också på Al-Hashr. Att Allah kommer att samla alla. Allah kommer att samla alla som någonsin har levt. Alla kommer att återuppstå. Människor och jinner och djur. Och Allah kommer att samla dem på en och samma plats. En ny jord som kommer vara platt. Finns ingenstans att fly. Finns ingen skugga att ta. Finns inget vatten att dricka. Och det finns ingen människa som kan hjälpa dig. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att samla alla på en och samma plats. Men folk kommer ändå att vara i grupper. Folk kommer att vara i grupper. Och sen så händer stora händelser på domedagen. Till exempel al-hisab. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att utfråga människan. Och kommer att döma människan. Al-hisab är att Allah subhanahu wa ta'ala frågar oss. Om våra gärningar och vad vi har gjort för någonting. Och det nämndes i en hadith i Sahih Bukhari från Abdullah bin Umar. Att Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen kommer att ta den troende personen nära sig. Allah kommer att tala med varenda människa enskilt. Laysa baynahu wa bayna Allahi turjuman. Ingen medlare mellan människan och Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah kommer att fråga människan. Har du gjort det här för någon? Och han kommer att ta den troende nära sig. Och vad beträffar den troende så kommer han att dölja och täcka honom. Folk kommer inte se när han rannsakas. Och sen kommer Allah subhanahu wa ta'ala att fråga honom. Erkänner du den här synden? Han säger ja. Erkänner du den här synden? Och så fortsätter det hela tiden tills han tror att det är kört. Du har gjort, du har gjort, du har gjort, du har gjort. Och när mannen har erkänt sina synder så säger Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Han säger, jag dolde dessa synder för folket i dunya och jag kommer att dölja dem idag. Idag är du förlåten. Subhanallah. Och vad beträffar, och så sa profeten, och vad beträffar el-kafir och el-munafiq. Hycklaren och de icke-troende. Så kommer Allah att ta fram dem framför alla människor. Alla ru'usil khala'iq. Allah kommer inte dölja deras synder. Han kommer att avslöja dem framför allihopa. Och så kommer det att sägas. Ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim. Ala la'natullahi ala al-zalimin. Det här är de som ljög om deras herre. Är inte Allahs förbannelse på de som har gjort orätt. De blir förnedrade framför hela mänskligheten. Må Allah skydda oss. Så människan kommer att dömas. El-hisab. Och människan kommer också att få sina böcker. I höger eller vänster hand bakom ryggen. Och den som får sin bok i höger handen kommer vara stolt. Han kommer säga, här är min bok. Läs min bok. Och den som får sin bok i vänster handen bakom ryggen kommer att skämmas. Och sen har vi el-mizan, där människans gärningar kommer att vägas. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Den som har en tung vågskål med goda gärningar, hans hem kommer vara ett lyckligt hem. Alltså i paradiset. Men den som har en lätt vågskål, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٍ نَارٌ حَامِيَةٍ. Han kommer vara i ett helvete, ett varmt och brinnande helvete i all evighet. Så människans gärningar kommer att vägas på domedagen i en riktig våg. Och människans böcker kommer att vägas. Och kanske personen själv också kommer att vägas, som vissa ulema nämner. Och det här är då en riktig våg där gärningarna vägs. Vad är det tyngsta på domedagens våg? Är det någon som vet? La ilaha illallah. Och de bästa av gärningarna är, som det nämns i en hadith, husnul khuluq, god karaktär. Det är också en av de saker som väger tyngst på domedagens våg. Och en annan dhikr som väger väldigt tungt också. Vilken är det? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Dessa gärningar väger tungt på domedagens våg. Och den här vågen är ingen vanlig liten våg. Den beskrevs i en athar från sahaba. Och de sa att vågen är så stor att hela, alltså jordarna och universum eller himlarna skulle få plats på ena vågskålen. Det är två vågskålar. Och hela skapelsen skulle få plats på en vågskål om Allah subhanahu wa ta'ala ville väga den. Så här kommer gärningarna att vägas. Och subhanallah, en stor gåva från Allah subhanahu wa ta'ala är då att den som har mera goda gärningar än dåliga får gå till Jannah. Och när man gör en god gärning, vad är den minsta belöningen man får? Nej, jag är skön. 10. Men jag vill hasana, falahu ashru amthaliha. Den som kommer med en god gärning kommer att få den 10 dubbla. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa 10 upp till 700 eller ännu mera. Subhanallah. Så den personen som kommer och har mera synder än goda gärningar måste ha syndat otroligt mycket. För synden blir en sayya. Medan en god gärning blir minst 10. Så den som på domedagen har mer dåliga gärningar än goda är en person som verkligen har syndat otroligt mycket. Vad händer med på domedagen? En av de stora händelserna som vi tror på är shafa'a. Att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommer att medla för de troende på domedagen. Han kommer att medla att Allah ska skydda dem från att gå in i elden. Han kommer medla för att Allah ska låta dem gå in i paradiset. Han kommer att medla för att de ska få gå över bron över helvetet. Och han kommer att medla för att folk som har gått in i elden ska räddas därifrån. Och han kommer att medla för att Allah subhanahu wa ta'ala ska påskynda processen på domedagen. Och han kommer att få den högsta platsen på domedagen som är al-Maqam al-Mahmud. Den platsen där Allah al-awwalin wal-akhirin kommer att tacka honom för den här medlingen som han gör. En annan stor händelse på domedagen är al-Hawd. Profeten Muhammeds damm, alayhi salatu wassalam. En samling av vatten. Och som vi sa, på domedagen finns ingenting att dricka förutom det här vattnet. Solen kommer nära. Och människan svettas otroligt mycket. Man kan inte dö på domedagen. Så människan står där och svettas otroligt mycket. Och därför finns det en hadith som nämner att när Allah subhanahu wa ta'ala samlar folk och han säger, gå till det som ni brukade dyrka. Och de kristna samlas med korset. Och judarna samlas med Uzair. Och de som dyrkar statyr samlas med statyr och så vidare. Och alla frågar dessa kuffar, vad är det ni önskar för någonting? Vad är det första de säger? Vatten och dricka. Det är sån törst på domedagen. Och då säger Allah, kasta dem i helvetet. A'udhubillah. Ingenting att dricka förutom zakum och hamim, det här kokande vattnet som får magen att explodera. Nas'alallahu al-afiyata wa salama. Så, när folk är törstiga på domedagen så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ära varje profet. De kommer att få en hawd, en samling av vatten där deras efterföljare och följeslagare kommer att få dricka. Och det här vattnet, som det nämndes i hadithen, fylls på från paradiset. Profeten Muhammad a.s. sa, och han beskrev sin hawd, han sa den är lika lång som en månads resa. Och den är lika bred som en månads resa. Den är ungefär då fyrkantig. Och han sa det finns lika många koppar som det finns stjärnor på himlen. Och vattnet fylls på från el-kawthar. Inna a'tainaka el-kawthar. Och el-kawthar, vad är det för vatten? Vitare än mjölk. Kallare än snö. och smakar sötare än honung och doftar bättre än misk, subhanallah. Det här är, och den som dricker därifrån kommer aldrig mer att bli törstig, subhanallah. Så det här är en ära där folk kommer att få dricka från profeten Muhammeds haud alayhi salatu wassalam på domedagen. Och vi hoppas inshallah att vi ska vara från dem. För det finns också muslimer som kommer att nekas att dricka från den här haud. Vilka är de? Ahlul bidah, naam. Det sägs i denna hadith att när profeten Muhammed alayhi salatu wassalam står vid al-haud, så kommer det ett folk från hans umma för att dricka. Och då så kommer änglarna och tar bort dem. De får inte dricka. Och då så säger profeten alayhi salatu wassalam, ashabi, ashabi, eller ummati, ummati. Och då så säger änglarna, ka innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Du vet inte vad de hittade på efter dig. Och då så säger profeten sallallahu alayhi wasallam, suhqan, suhqan. Försvinn härifrån, försvinn härifrån. Yani, liman baddal. Liman ghayyara wa baddal. Den som ändrar på religionen, bort från mig. Så de som innoverar i islam och hittar på saker kommer inte få dricka från den här haud på domedagen. Och sen har vi en till stor händelse som också faller in under tron på nästa liv. Och det är att tro på as-sirat, bron som är över helvetet. Ingen människa går in i paradiset förutom att han går över den här bron. Och det är ingen vanlig bro. Det är en bro som är tunn. Tunnare än ett hårstrå. Och vassare än ägget på ett svärd. Och det är kolsvart. Och det finns kalalib. Det finns krokar som puttar ner folk i helvetet. Och hur ska man gå över en sån här bro? Kolsvart och tunnare än ett hårstrå. Det går ju inte att gå över. Rent logiskt. Men Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir. Och människorna kommer att gå över baserat på sina gärningar. Ju mer goda gärningar du har gjort, ju snabbare kommer du gå över. Vissa kommer gå över den här som en blixt. Vissa som en ryttare, som en löpare. Vissa som en gående person och vissa som en krypande person. Som halkar till höger och vänster och bränner sig. Och vissa kommer att, som al-munafiqun, hycklarna. Allah kommer låta dem tro att de är räddade. Att de ska gå över bron. Och sen mitt på bron slocknar ljuset och de kastas ner i helvetet. För människan får också ljus baserat på sina gärningar. Man behöver ljus för att gå över bron. Vissa får ett starkt ljus framför sig för de gjorde mycket goda gärningar. Vissa får ett svagare ljus. Och vissa får ett sånt svagt ljus att det blir som ett litet ljus som ibland lyser upp och slocknar på fötterna. Subhanallah. Så det är också en uppmaning till att göra mycket goda gärningar. Så att man får det här ljuset på domedagen. Och vilken av gärningar ger människan mycket ljus? Vi har nämnt det här tidigare. Och salat och nur. Bönen är ett ljus. Så som profeten Muhammed sa. Sallallahu alaihi wasallam. Så folk kommer då att gå över bron. Och profeten alaihi wasallam nämnde att det finns vissa tillfällen på domedagen där människan är så otroligt rädd. Tillfällen där den havande kvinnan tappar sitt barn och struntar i det. Där barnen får grått hår. Där personen flyr från sina nära och kära. Och det här är när vi ska få våra böcker och rannsakas. När våra gärningar ska vägas och när människan ska över bron. Då är människan i skräck. Så må Allah subhanahu wa ta'ala underlätta för oss. Och vad som också faller in under tron på nästa liv är tron på paradiset och helvetet. Att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat paradiset som en belöning för hans älskade tjänare. Och han har skapat helvetet som ett straff för de icke-troende och för vissa syndare från denna umma. Och det här är någonting vi måste tro på. Att de är på riktigt och de är sanna. Och att ingen går in i paradiset förutom med Allahs rahma. Och ingen räddas från elden förutom med Allahs ta'alas rahma. Och man kan inte uppnå Allahs rahma förutom genom att göra goda gärningar. Så människan ska sträva och kämpa i att göra goda gärningar. Så det här är tron på nästa liv. Och sen så sa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och tron på ödet, al-qadr, wa tu'mina bil-qadr khayrihi wa sharrihi. Och tro på ödet, det goda och det onda i ödet. Ödet betyder att man tror på fyra saker. Ett, att Allah subhanahu wa ta'ala har alltid vetat allting. Allah azza wa jalla, han är al-alim, den allvetande. Det finns ingenting som Allah inte vet. Allah vet allt som har varit, allt som är och allt som kommer att ske. Det finns ingenting som Allah azza wa jalla inte vet. Allah har alltid vetat allt. Till skillnad från oss, vars kunskap är bristfällig. Vi föddes okunniga, eller hur? Vi visste ingenting och Allah lärde oss. Vi lär oss och vi glömmer. Allah förnyar inte sin kunskap. Han lär sig ingenting nytt. Och han glömmer ingenting. Utan han har alltid vetat allting. Subhanallah. Två. Vi tror på att Allah subhanahu wa ta'ala har skrivit ner allting som kommer att hända. Det finns en bok hos Allah azza wa jalla. Så som profeten sa, att det finns en bok hos Allah över den sjunde himlen. En bok där Allah subhanahu wa ta'ala har skrivit allting. Så allting är nedskrivet. Allt som kommer att hända. Och Allah subhanahu wa ta'ala skrev ner allt som kommer att hända 50 000 år innan det att han skapade allting. Men innan han skapade jorden, himlarna, så skrev han ner vad som ska hända. Taib. Tre, vi tror på att Allah subhanahu wa ta'ala vill allting som händer. Allting som händer sker endast med Allahs vilja. Ingenting som Allah inte vill kommer att hända. Och allting som Allah vill kommer att hända. Och ingen kan stoppa det. Taib. Fyra, att Allah låter det han har vetat, skrivit ner och velat, yani sättas i verket. Han låter det ske och han skapar det. Det som är bestämt och skrivet och det han vill, låter han ske. Så tron på ödet omfattar dessa fyra principer, eller dessa fyra pelare som de lärda nämner. Så vi måste tro på ödet. Att det som Allah vill sker och det som Allah inte vill aldrig kommer att ske. Och sen så sa ängeln Jibril till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam: sadaqt, du har talat sanning. Återigen. Fakhbirni anil ihsan, berätta för mig om ihsan. Vad är det för någonting? Och då så sa profeten alaihi wasallam: an ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan är att du dyrkar Allah som att du såg honom. Och om du inte ser honom, så vet att han ser dig. Taib. Och det här ulema nämner, som vi talade om i förra lektionen, när vi talade om definitionen av ihsan. Eller ihsan leder människan till två saker. Om du vet att Allah subhanahu wa ta'ala ser dig, han hör dig och alltid är medveten om allting. Till och med vad du tänker. Till och med dina blickars avsikt. Det här ska leda oss till att frukta honom. Och vara rädda för hans straff. Och hålla oss borta från de platser där vi inte ska vara. Och inte vara frånvarande från de platser där vi alla vill att vi ska vara. Eller hur? Och därför nämndes det en hadith på denna samma riwaya. En takhsha Allah ka'annaka tara. Att du ska frukta Allah som att du såg honom. I denna hadith sa han, yani att du ska dyrka Allah som att du såg honom. I den andra hadithen, du ska frukta Allah som att du såg honom. Yani du ska vara rädd för Allah. Skulle någon människa våga synda om han stod inför Allah subhanahu wa ta'ala? La hasha lillah. Ingen skulle våga göra någonting. Och det är så människan ska vara. Man ska vara medveten om att Allah subhanahu wa ta'ala ser en. Och hålla sig borta från det som Allah ogillar. Hadithen betyder också att den här kunskapen och medvetenheten om att Allah ser oss ska leda oss till att dyrka Allah på bästa sätt. På det mest fullbordade och perfekta sättet. Eller hur? Om du nu vet att du står inför Allah, Allah ser dig. Ska du då stå och leka i bönen? Ska du våga göra salat utan vudu? Som vissa gör. Ska du våga stå och kolla till höger och vänster och klia dig och hålla på med helt onödiga saker i bönen? När du vet att du står framför Allah subhanahu wa ta'ala? Nej. Utan du skulle be på bästa sätt. Som att du stod framför Allah. Hur skulle du göra salat? Det är så vi borde göra varje salat. Hur skulle du fasta om du stod inför Allah? Det är så vi borde fasta, eller hur? Och så vidare. I varenda gärning skulle vi göra på bästa sätt. Inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah har föreskrivit att allting ska utföras på bästa sätt. På det mest perfekta sättet. Och hur är den mest perfekta dyrkan? Kort. Så som profeten Muhammed har lärt oss, alayhi sallam, eller hur? Som vi nämnde att vi ska endast dyrka Allah så som profeten har lärt oss, sallallahu alayhi wa sallam. Och sen så sa mannen, fakhbirni ani sa'a. Berätta för mig om domedagen. Berätta för mig om domedagen. När är domedagen? Och då så sa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Den som har tillfrågats vet inte mer eller bättre än den som har frågat. Jag vet inte mer än du. Vare sig du eller jag vet. Ingen av oss vet när domedagen infaller. Och då så sa Jibril, fakhbirni an amaratiha. Berätta då för mig om dess tecken. Vad är domedagens tecken? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att en slavflicka föder hennes ägare eller hennes mästare. Och att du ser de barfota och nästan nakna och fattiga fårahedrarna tävla i vem som bygger den högsta byggnaden. Och sen så gick mannen iväg. Och vi satt en liten stund. Och sen så sa Omar, eller så sa profeten al-Islam, ja Omar, vet du vem som ställde dessa frågor? Och då så sa han, Allahu wa rasuluhu a'lam, qala. Och då så sa han, det var Jibril som kom för att lära er eran religion. Här i alla fall så frågades profeten al-Islam om domedagen. När är domedagen? Och han sa att varken jag eller du vet och har kunskap om när domedagen kommer. Och det här är en av de saker som Allah subhanahu wa ta'ala har hållit dolt. Som endast han vet. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, inna Allaha indahu ilmu sa'a. Att kunskapen om timmen finns hos Allah. Vi vet inte när domedagen infaller. Det enda vi vet är att det är på en fredag. Vi vet inte vilket år och vilken månad. Men vi vet att domedagen är på en fredag. Bäst. Det är det enda vi vet. Som det har nämnts i en sahih hadith. Att den bästa av dagar är fredag. Det var den dagen Allah skapade Adam. Och lät Adam bli förvisad från paradiset. Och det är den dagen människan kommer att få gå in i paradiset. Och det är på den dagen som domedagen infaller. Det är det enda vi vet, att det är på en jumma. Och då förstår vi också att det är fel att spekulera i när domedagen kommer. Man kan säga när domedagen är nära. Det är den. Iqtarabat as-sa'a. Allah säger att domedagen är nära. Men när är domedagen? Allah har. Kommer ni ihåg för några år sedan? De sa domedagen är 2012. Vad säger de idag? De som sa 2012, de sitter och gömmer sig, eller hur? Och det var någon präst också i USA. Han sa domedagen är, de kommer den här dagen och så vidare. Sen infullde den inte och så gick han och gömde sig på ett hotell. Subhanallah. Alla kulihal, ingen vet när domedagen kommer. Men här är också en annan viktig faida, en annan viktig lärdom. Profeten Muhammed a.s. fick den här frågan flera gånger. När är domedagen? Och han svarade på olika sätt. Jag har funnit här tre olika sätt. Taib. Han svarar med att säga att han inte vet. Allahu alam. Taib. Och det är det man ska göra om man inte vet, man säger Allah. Eller så svarar han med att hänvisa människan till vad som är viktigare. Den viktigaste frågan är inte när kommer domedagen. Den viktigaste frågan är, vad har vi förberett för domedagen? Eller hur? Och därför när en man kom och sa, ja Rasulullah, mätte sa'a, när är domedagen? Då så sa profeten a.s. Vad har du förberett för domedagen? Och då så sa mannen, jag har inte förberett mycket frivillig bön och frivilliga zakat och som och så vidare, men jag älskar Allah och hans profet. Det är min goda gärning. Jag älskar Allah och hans profet alaihissalatu wassalam. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, el mar'u ma'a man ahab. Personen kommer att vara med den han älskar. Och så sa Anas ibn Malik, wallahi, vi blev aldrig så glada som vi blev när vi hörde denna hadith. Han sa, jag älskar Rasulullah. Jag älskar Abu Bakr och Umar. Jag har inte gjort lika mycket gott som dem, men jag hoppas jag ska vara med dem. Jag är min kärlek till dem. Men alla kulli hal, i denna hadith så sa mannen, när är domedagen? Då svarade inte profeten med att säga den är på fredag eller si och så, utan han sa något som är viktigare. Vad har du förberett för domedagen? Det är det som är den viktiga frågan. Många människor idag, om du säger domedagen är om ett år, de kommer fortsätta leva som de gör. Eller hur? Men det är inte det som är den viktiga frågan. Det viktiga är, vad har vi förberett för domedagen? För som vi sa, din domedag börjar när du dör. Du kan dö idag, du kan dö ikväll, du kan dö imorgon, om en vecka, om en månad. Är du beredd att dö? Är du beredd att möta din skapare? Om vi dör, vad händer då? Våra gärningar slutar. Vi kan inte göra mer gott. Vi kan inte komma tillbaka och vi kan inte göra tauba. De gärningar vi har med oss, är vi nöjda med dem? Skulle vi stolt kunna möta Allah subhanahu wa ta'ala imorgon och säga, jag har gjort det som du vill att jag ska göra i dunya. Och jag lät bli det som du inte ville att jag skulle göra. Jag tror många av oss har mycket att rätta till. Jag är från dem. Och jag tror vi alla har mycket att rätta till. Och mycket att ta igen. Och mycket att göra tauba för. Så att man dör med ett rent samvete. Man försöker göra så mycket gott man kan. Och möta Allah med ett rent hjärta. Det är så viktigt, ja ikhwan. Att förbereda sig för den dagen. Då vi ska möta våran skapare. Så vad har vi förberett för domedagen? Det tredje är att en person kom och frågade profeten alaihissalam, när är domedagen? Och då så sa profeten alaihissalam, idha dhuyyat al-amana, om ärligheten försvinner, om ärlighet och pålitlighet försummas, folk går inte längre att lita på. Och då så sa den här mannen, kayfa idha'atuha, hur försvinner folks ärlighet, ya Rasulullah? Han sa, idha wussid al-amr ila ghayri ahliha, fantadir sa'a. Om fel folk får fel positioner, vänta då på domedagen. Så vad är den tredje? Det är att han svarar med att beskriva när domedagen kommer genom att nämna några av domedagens tecken. Det här tyder på att domedagen är nära. När ärlighet försvinner. Och det har nämnts i en annan hadith också, att det kommer komma en tid där det knappt finns någon pålitlig person och någon ärlig person. Och folk säger att han är pålitlig och ärlig och han är den minst pålitliga personen. Det här är någonting som kommer att komma. Och han sa här att försummandet av pålitlighet och ärlighet är att folk ger makt och positioner och ansvar till fel folk. Är det här någonting vi kan se idag eller inte? Någonting man kan se. Speciellt i många, tyvärr, av våra länder. Att fel folk kanske sitter vid makten. Fel folk blir rektor, polischef och minister, jag vet inte vad. Bara för att han känner någon och hans kusin och hans kompis. Och jalla, du får den här platsen. Betala lite rashwa, du får den här platsen och så vidare. Subhanallah. Så det är väldigt tråkigt att vi ser detta. Och därför är det viktigt i islam att man ger rätt positioner till rätt folk. Som har rätt egenskaper. Så profeten alaihissalam besvarade när domedagen kommer med tre olika sätt. Antingen genom att säga Allahu alam, eller genom att hänvisa folk till vad som är viktigare, eller att nämna några av de tecken som tyder på att domedagen är nära. Och i denna hadith så nämnde då profeten Muhammad alaihissalam två av domedagens tecken. Jibril sa, nämn för mig dess tecken. Vad är tecken på domedagen? Och det här är det som kallas för alamat och sa'a eller ashrat och sa'a. Samma sak, domedagens tecken. Och det finns två sorters tecken på domedagen. De stora och de små tecknen. De små tecken är de som är från det att profeten Muhammed dog a.s. tills det att de stora tecknen börjar. Och vilka är de, eller hur många är de stora tecknen? Är det någon som vet? 10. Och vilka är de? Här ska vi veta, ikhwan. Vilka är de 10 stora tecknen för domedagen? Jalla, hjälps åt det. Dajjal. Ash-shams. Solen som kommer att gå upp från väst. Daba. Djuret som kommer från öknen. Nej, Mehdi kommer precis innan. Ja. Ya'juj wa Ma'juj. Isa, Nusul Isa alaihissalam. elden som kommer att samla folk i el-mahshar i Sham. Och sen nämndes tre stora jordbävningar. Och det räknas som tre av domedagens tecken. Khasafat, Thalatha. Och vilket är det sista? Ha? Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Isa. Vad sa vi? Det finns ett till. Ha? Shams. Ha? Ad-Dukhan, ahsant. Röken. Yawma ta'ti sama'u bi-dukhani mubin. Den dagen då himlen kommer fyllas med rök. Så det här är domedagens 10 stora tecken. Och profeten Muhammad alaihi salam, han sa, när det första av dessa tecken kommer, så kommer de andra direkt efter varandra. De kommer i följd på varandra. Precis som ett pärlband som du klipper sönder, och den ena pärlan faller efter den andra. Så kommer dessa 10 tecken på domedagen. Och det finns inget konkret bevis på vilket av de här 10 som är först. Vissa indikerar på att det första himmelska tecknet kommer vara solen som går upp från väst. Och det första tecknet på jorden, Allahu alam. Men det kan vara Dajjal. Tayyib. Och vi, den ordningen vet vi att Mehdi kommer. Och efter Mehdi kommer Dajjal. Och under Dajjals tid kommer Isa. Och under Isas tid kommer Ya'juj wa Ma'juj. Så den ordningen känner vi till. Tayyib. Så det här är domedagens 10 stora tecken. Och sen har vi också domedagens små tecken. Och det är de vi lever i just nu. Och de vi kan se framför oss förverkligas. Och de är hundratals, om inte tusentals, som vissa ulemaer nämner. Dessa tecken för domedagen. Varför berättade profeten Muhammad a.s. saker som ska hända innan domedagen? Vad är visdomen bakom dessa tecken för domedagen? 3 stycken. Kan ni komma på det? Så att vi kan förbereda oss. När vi ser allt det som profeten har berättat om hända, då borde vi förstå att domedagen är nära, och då borde vi förbereda oss. Någonting mer? 2. Det är ett bevis på att han var en sann profet. Hur kan en människa för 1400 år sedan berätta tusentals saker som kommer att hända innan domedagen? Och de sker i detalj precis som han har berättat. Det tyder på att han är en sann profet och kunde endast ha fått denna kunskap genom uppenbarelse. Och han hade inte fel. Han kom inte och sa yani, 1000 saker rätt och 1000 saker fel, utan allt händer exakt som han sa. Som han hade. Och en tredje sak. Dessa tecken för domedagen kan också vara för att förbereda oss. Eller för att affan. En varning. En varning eller en bushra. Att till exempel, han berättade att muslimerna kommer att lyfta vapen mot varandra. De kommer att kalla varandra för kafir. Och de kommer att döda varandra. Jenny, var inte bland de här människorna. Anslut er inte till dem. Och han sa i de här tiderna av fitna, håll er borta från dessa människor. Han berättade om farliga grupper och sekter som kommer att komma. Al-Khawarij, Al-Qadariya, Rafida, håll er borta från dem. Han berättade om detta och berättade om deras aqida. För att vi ska akta oss för dem. Och han berättade om egenskaperna hos de muslimerna som är på sanningen. För att vi ska följa dem. Eller det kan också vara en bushra. Ett glatt budskap. Till exempel att muslimerna kommer erövra Quds. Det är ett glatt budskap, eller hur? Han sa, ni kommer att dela skatterna. De röda, de vita och de röda skatterna. Från Persien och Europa. Och sahaba, det hände på deras tid. De delade ut krigsbyten från Persierna och från de kristna i Europa. Så det här är bushra, glada nyheter. Han berättade att islam kommer innan domedagen att gå in i varenda hus. Och det här, Allah har fortfarande inte hänt. Men det är någonting som inshallah kommer att ske. Att islam kommer att sprida sig över hela jorden. Och han sa, islam kommer att styra hela jorden. Det är någonting som fortfarande inte har skett. Men det kommer att ske innan domedagen. Och han berättade att vi muslimer kommer återigen att ta tillbaka Palestina. Och inshallah, vi hoppas det är nära. Det är väldigt sorgligt att se vad som händer med Palestina. Och det här också en, subhanallah, vissa ulema som levde förut. Inte för så länge sedan, som till exempel Sheikh Shingiti, rahimahullah. Jag tror han dog på 70-talet ungefär. Han sa, vi förstod aldrig hadithen att muslimerna kommer kriga mot judarna i Palestina. För han levde innan, eller vid första världskriget, andra världskriget. Och då hade de fortfarande inte fått Palestina av FN. Det var väldigt få judare, så han förstod inte hur ni, vi förstod inte hadithen, vilket krig mot judarna ska vara i Palestina. Men sen, subhanallah, de flyttade dit och nu kan vi se vad som hände. Ajib, eller hur? Subhanallah, men inshallah vi kommer att ta tillbaka Palestina. Och domedagens tecken är då många, som vi sa. Och vi kan nämna exempel på några av domedagens tecken. Och det finns en hel serie om detta på hemsidan för de som är intresserade. Bland annat så sa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam att från domedagens tecken är att det kommer bli mycket fitna. Mycket prövningar och motgångar. Mycket qatel, mycket mord och dödandes. En tid där folk dödas och inte vet varför de har dödats. Och en tid där den som dödar inte vet varför han har dödat. Och det här är någonting vi kan se idag, eller hur? Folk går ut för att köpa mjölk och så sprängs de i luften. Varför? Allah har. Den som springer bomben kanske inte heller vet varför han gjorde det. Han fick bara order. Subhanallah. Qatil. Kathratul haraj. Eller mycket, mycket mord. Han berättade också att det kommer komma en tid där muslimerna splittras i 73 sekter. Och alla är vilse förutom en grupp. De som följer det som han och sahaba var på. De är på rätt väg. Alla andra är vilse. Det här kan vi också se idag. Att muslimerna har splittrat sig. Tyvärr i olika sekter och grupper. Vilket också betyder att det kommer komma bida. Folk kommer att följa innovationer i islam. Vilket är också någonting som har hänt. Han berättade att de lärda kommer att dö. Kunskapen kommer att tas upp. Och okunskap kommer att sprida sig bland folk. Är det här någonting vi kan säga då? Nej. Som handlar om de lärda är väldigt få. Muslimerna är nästan 1,7 miljarder. Och ulema går och räknar på fingrarna nästan. Ja, de stora ulema. Det borde vara kanske en alim per 1000 personer eller någonting sånt. Men de lärda är få. Och som det nämndes från sahaba, det kommer en tid där de lärda är få, men de som läser Koranen är många. De som kan Koranen är många. Och de som gör khutba är många. Men de som har kunskap om islam, de är få. Än idag, hur många kan inte Koranen utan till och läser mashallah jättefint, men de är inte ulema. Hur många gör inte fina khutba, men de är inte ulema. Så det är en tid där folk har blivit väldigt okunniga. Som det nämndes i hadith Anas i Bukhari. وَيَذْهَرُ الْجَهَلُ Okunskap kommer att sprida sig bland muslimerna. Och det är någonting vi kan se idag också. Att folk är väldigt okunniga. Trots att ett annat av domedagens tecken är وَيَفْشُ الْكَلَمْ الْكَلِمْ الْقَلَمْ Och pennan kommer att bli väl använd. Det betyder att folk kommer skriva mycket innan domedagen. Aldrig har vi sett så mycket islamiska böcker som i den här tiden. Så mycket böcker finns det. Och du kan ladda ner på din surfplatta 10 000-tals böcker om islam. Men vart är de som läser dessa böcker och förstår sig på dessa böcker? Subhanallah, eller hur? Förr fanns det mindre böcker, men mera kunskap. Folk är mer kunniga. Idag mera böcker, men folk är mera okunniga. Ajib. Och inte bara att kunskap blir mindre, folk blir okunnigare. Folk vänder sig till okunniga människor för att få kunskap. Vilket också är ett av domedagens tecken. Att de betydelselösa människorna kommer att tala om viktiga saker i religionen. Och folk kommer att vända sig till de okunniga människorna. Och de kommer att svara utan kunskap och folk kommer att gå vilse. Vilket också är något vi kan se idag. Du kollar på tv och vem som helst sitter och ger fatwa. Bara han har lite skägg och han ser ut som en sheikh i alla. Han svarar på alla möjliga frågor. Och du ser tachabbot, till höger och vänster han har hälften fel och hälften rätt. Och folk, miljontals sitter och lyssnar på honom och går vilse. Halal och haram och krig och inte krig, jag vet inte vad. Massa mycket allvarliga fatwa. Subhanallah. Och det är tyvärr också från domedagens tecken. Men vilket också, när vi hör detta, vi ska inte bara vara tråkigt. Vad ska vi göra när vi hör att kunskapen blir mindre? Vad ska vi göra? Studera! Vi ska studera innan det blir för sent. Innan du kanske inte ens har några ulema kvar. Som en av sahaba som han säger rädd att ulema kommer försvinna och sen finns det ingen kvar att ta kunskap ifrån. Så passa på nu och ta den här kunskapen. Profeten Al-Islam berättade också att från domedagens tecken är att det kommer orättvisa makthavare. Orättvisa makthavare. Och han sa La yastannuna bi sunnati. De följer inte min sunna. Wa la yahtaduna bi hadi. De följer inte min vägledning. Ta'rifu minhum wa tunkir. De gör bra saker och de gör dåliga saker. Är det någonting vi kan säga idag? Ja. Wa atharatun alaykum. Och han sa också, de kommer att ta saker som är era. Yani makt och pengar som ska ges till passande personer. Ger han till de som står honom nära. Släktingar. Ja, kungafamiljen, presidentfamiljen. Är det här någonting vi kan säga idag? Tyvärr. Så det är någonting som profeten berättade om alaihissalam. Men han sa ändå att vi skulle ha sabr, vi skulle ha tålamod. Och att vi, är ni självklart, lösningen är att gå tillbaka till Allah och gå tillbaka till islam och göra tauba. Då blir inshallah saker och ting i slutändan bättre. Han berättade också att det kommer komma falska profeter. 30 stycken. Och han berättade också att muslimerna kommer att kriga och erövra, som vi sa. De kommer kriga mot turkarna. Är det här någonting som har hänt? Nej. Vilka är turkarna som menas i denna hadith? Mongolerna, precis. För han sa i hadithen, de har platta ansikten och små ögon. Det är de som är de riktiga turkarna. Och de som bor i dagens Turkiet, många av dem är från Europa egentligen. För Turkiet var ju Europas huvudstad. Och sen kom mongolerna och några av dem dit i alla fall. Men muslimerna krigade mot turkarna, Genghis Khan och de här. Han berättade också, som vi sa, att muslimerna kommer erövra Baitul Maqdis. Att de kommer att kriga på havet också. Vilket också är saker som skedde. Han berättade också att det kommer komma mycket lugnare. Folk kommer att ljuga mycket. Han berättade att tiden kommer att gå snabbt. Går inte tiden snabbt idag? Nyss var det, vi satt här nyss, känns det som, eller? Som handlar veckan bara går. Året går. Ajib. Tiden går. Han berättade också att de troende kommer att få mycket sanddrömmar. Ju ärligare man är i sitt tal, ju sannare drömmar får man. Och de lärde nämligen som vishet bakom detta. Varför får el-mu'minun sanddrömmar innan domedagen? Mera än innan, yani, tidigare. Är det någon som minns den här fejden? Varför visar Allah de troende sanddrömmar innan domedagen? Kanske. Nej. Men inte bara det. Det kommer ingen mer profet, som han sa. Och det enda som finns kvar från profetior är sanddrömmar. Men de lärde nämligen att innan domedagen så kommer el-mu'minun som håller fast vid sunna på riktigt att bli främmande. Och då kommer det att bli få. Som han sa, islam började främmande och kommer återigen att bli främmande. Fatuba lil-ghuraba. Så glada nyheter till främlingarna. Så de som håller fast vid sunna innan domedagen är få. De är främlingar och utstötta. Och kanske man skrattar åt dem i samhället. Och då känner de sig kanske ensamma. Hopplösa. Och då behöver de tröst och hopp. Och Allah visar dem genom sanddrömmar. Så att de får tröst och hopp. Så den som är stark mu'min kommer inshallah få mycket sanddrömmar innan domedagen. Eller man kommer att se sanddrömmar om dig. Som profeten sa, alaihissalatu wassalam. Du ser dem eller man ser dem åt dig. En broder kommer att säga, jag såg dig i drömmen. Och du gjorde si och så. Någonting väldigt vackert till exempel. Som inshallah ger dig hopp. Att inshallah det finns khair och det finns hopp kvar innan domedagen. Det nämndes också från domedagens tecken att det kommer komma en tid där muslimerna, vissa av dem, tillåter alkohol och tillåter musik och det blir vanligt med ränta. Är det här någonting som har hänt idag? Tyvärr. Det finns vissa grupper som tillåter alkohol, vissa tillåter andra former av berusning som hashish och så vidare och säger det halal. Det står inte i Koranen att det är haram och hash. Är det haram eller halal och röka hash? Marijuana. Haram. Varför då? Vad är beviset? Ha? Ja, det är viktigt att prata om. För jag har hört att det är tyvärr många ungdomar som röker. Inshallah ingen av er, men att det finns. Ja. Ja, droger är som alkohol. Och profeten alaihissalam, han sa att det som berusar är alkohol. Kullu muskarin khamr. Allt som berusar kallas för khamr. Och khamr är haram i islam. Så allt som berusar, all narkotika är haram i islam. Så det är tyvärr. Vissa har tillåtit musik, de säger att det är halal. Och vissa har mage att göra halal islamisk musik. Subhanallah. En musikinstrument. Och profeten sa att det kommer komma ett folk som gör musikinstrument halal. Ajib. Och som vi sa, ränta blir också vanligt innan domedagen. Han berättade att det kommer också komma en tid där det kommer mycket sångerskor. Kvinnor som står och sjunger på scenen. Ajib, exakt det man kan se idag. Kvinnor som står och sjunger på scenen. Och han berättade att det kommer en tid där man kan se kvinnor som är påklädda fast de är avklädda. De är påklädda fast de är nakna. Vad menas med det? Tajta kläder, eller korta kläder, eller genomskinliga kläder. Det är en tjej som har på sig leggings. Vad är skillnaden? Det är som att hon är naken och sprayar svart färg på benen. Eller hur? Hon visar allt. Eller kort kjol, kort. Hon är som naken. Eller genomskinliga kläder. Och subhanallah, allting händer så som profeten sa, alaihi wasallam. Allah al-musta'an. Så det här är några av domedagens tecken. Och de är bra att känna till. Någonting som stärker ens iman. Och man vet hur man ska förhålla sig till dessa saker. Och är ni var på sin vakt för dessa saker. Och i denna hadith så nämnde profeten Alisam två stycken av domedagens tecken. Han sa att ett av dem är att slavflickan kommer att föda sin mästare. Och de lärda säger att det här betyder, eller kan betyda, en av två saker. Det kan betyda att barnen kommer att bli olydiga mot sina föräldrar. En slavinna föder sin mästare, sin ägare eller sin herre. Det betyder att, som de lärde sig, det kommer bli mycket rukuk, mycket olydnad innan domedagen. Barnen är olydiga mot sina föräldrar och behandlar sina föräldrar som att de skulle vara deras slavar. Och ger order, säger fula ord och skriker åt dem och kanske till och med audibilla slår dem. Och det här är någonting vi kan se idag som har hänt. Många har förlorat respekten för sina föräldrar. En annan tolkning på hadithen är att muslimerna skulle göra mycket erövringar. Och de skulle få mycket slavflickor. Och när de fick barn med slavflickorna så blir ju barnen inte slavar, de blir ju fria. Och då kan man säga att de är som en mästare och mamman är en slavinna. Och det här är också något som har hänt, att muslimerna fick mycket, eller gjorde mycket erövringar, och de fick mycket slavinnor och mycket barn med dessa slavinnor. Och det andra tecknet för domedagen är att du ser, han sa, du kommer att se de fattiga, barfota och knappt klädda beduinerna, fåraherdarna, tävla i vem som bygger högst byggnad. Folk som är araber, som inte är rika. Det enda de har är lite boskap. Getter, får eller kameler. Men de har inte pengar eller guld eller något sånt. De har knappt skor att täcka fötterna med, knappt kläder. Kommer en dag att bli rika. Och vad gör de med pengarna? De kommer att tävla i vem som bygger det högsta huset. Och Sheikh Uthaymin säger, det kan också betyda det vackraste huset. De tävlar med varandra i vem som bygger finaste hus och vackraste hus. Är det här någonting som har hänt idag? Dubai. Världens högsta hus. Dubai var en öken för 60-70 år sedan, eller hur? Saudiarabien också. Sen hittar man olja, mashallah. Pengarna kom. Och vad gör vissa med pengarna? De tävlar även som bygger högst hus, finast hus, största palatset och så vidare. Nu, mashallah, vad heter det? Burj al-Arab, eller? Ja. Burj al-Khalifa. Och Burj al-Arab. Det finns flera i alla fall. 820 meter. Någon i Saudi ska nu bygga en som är en kilometer, 1000 meter. Vem vet, kanske någon ska bygga en som är 1,5 kilometer. Ajib, har vi ingenting viktigare att göra med pengarna? Så i alla fall, det här är också ett av domedagens tecken. Och sen i alla fall så gick den här mannen iväg. Jibril gick iväg. Och i vissa hadither så nämns det att profeten Muhammad al-Islam, han sa till Omar och till sahaba, hämta tillbaka honom. Och så fort de gick ut från moskén så var han borta. Varför? För det var en ängel. Och då så sa han sen, vet ni vem det var? Och då så sa Omar, Allahu alam, Allahu rasul alam, han sa, det var Jibril som kom för att lära er religion. Och här säger ulema en viktig lärdom. Profeten alaihissalam ville här visa Omar vem det var som kom för att lära dem islam. Och det här finns det en lärdom i, att man ska inte ta kunskap från vem som helst. Vet vem du tar kunskap från. Vet vem din lärare är. Vem är han? Jibril, alhamdulillah, pålitlig. Hans kunskap är korrekt. Yani vet vem er lärare är. Ta inte kunskap från vem som helst. Och det här är någonting som också vi kan se idag tyvärr. Att många ungdomar och vuxna tar kunskap från vem som helst. Som vi sa, de bara ser att han har skägg, shimal, han sitter, qala Allah, qala Rasul och så vidare. Khalas, jalla vi tar från honom. Men vem vet? Han kanske är från de som kallar till helvetet. Som profeten nämnde att från domedagens tecken är ett folk som kommer. De klär sig som oss och de talar våra språk men de kallar till helvetet. Du'at ala abuab i jahannam. Så man ska akta sig och inte ta kunskap från vem som helst. Utan ta kunskap från ulama, lärda. Som är från ahlus sunna wal jama'a. Som har studerat med ulama. Har rekommendationer av ulama. Och som talar ut med Koranen och sunna. Som inte kommer med nya saker i islam. Utan alltid stöder sig på de stora imamerna som har levt innan. Som Imam Ahmed sa, min son, ta aldrig en åsikt förutom att du har en salaf. Du kan inte komma idag efter 1400 år med en ny åsikt i islam. I en fråga där ulema redan har talat. Utan vi följer bara de ulema som har levt. Och försöker följa det som är mest korrekt. Det som är närmast bevisen. Så man ska vara försiktig med vem man tar kunskap ifrån. Och därför så sa Ibn Sirin, som var student till Abu Huraira, inna hadha al-ilm din, fanzuru man ta'khuduna minkum ad-din. Han sa, den här kunskapen är er religion. Så kolla vem ni tar er religion ifrån. Var försiktig. Det är inte bara att skriva islam på YouTube. Ja? Emotional islam speech. Wallahi, många av de här, då han pratar fint, bra engelska och någon nynnar i bakgrunden, värsta bilderna. Och sen det han säger är helt fel. Jag har sett så många videos. Hadith, påhittade kedib, lugner. Påhittade hadith och han sitter, det är jättevacker. Man kanske blir jättehypad, men sen det är helt grundlöst. Och vissa, de har jättefina saker. Och samma person i en annan föreläsning säger att man ska gå och springa sig i luften. Och det är farligt, du kanske börjar tycka om honom. Och så tar du den andra föreläsningen och du följer honom. Så man ska akta sig och vara försiktig vem man tar kunskap ifrån. Speciellt i den här tiden av fitna. Det är vem som helst pratar. Så Jibril a.s. gick i alla fall. Och en annan lärdom är att när Muhammad a.s. sa till Umar, "Atadri man is-sa'il?" Vet du vem som ställde frågorna? Vad sa Umar? Allah och hans profet vet bäst. Och det här är också en lärdom att man ska inte tala i islam utan kunskap. Om du inte vet någonting så säger du Allah alam. Jag vet inte. Fråga någon annan. Ja? Jag kan kolla upp frågan åt dig. Men prata aldrig om islam utan kunskap. Det är en av de stora av synder. Wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamun. Mycket, mycket allvarligt hos Allah att tala om islam utan kunskap. Och alhamdulillah, att säga Allah alam är lätt. Och därför så sa vissa av salaf, Allahu alam nisful ilm. Allahu alam är hälften av kunskap. Och de sa, om du ser en person som svarar på alla frågor, så vet att han är majnun. Han är galen. En person som inte fruktar Allah. Och därför många av ulema, som till exempel i den här tiden, Sheikhul Islam, Sheikh bin Baz, rahimahullah. De sa, man kom till honom, men kanske det var en dag i veckan, till torsdagar. Han svarade på frågor. 300 frågor någonting. På mer än 50 frågor sa han, Allahu alam. Allahu alam, Allahu alam. Vi måste kolla upp det. Vi måste... Imam Malik, ahsant. De kom till honom från Afrika. De hade, vad var det, 30 eller 50 frågor. De kom till honom. Hela vägen från Afrika, förr i tiden. Och då så sa de, vi har de här frågorna. Och han svarade på dem han kunde. Och så sa han, Allahu alam, Allahu alam, Allahu alam, Allahu alam. På nästan alla frågor. Och då så sa folket, men vad ska vi säga till dem i Afrika? De har skickat de här frågorna. Han sa, gå tillbaka och säga till Imam Malik, sa Allahu alam. Du säger Allahu alam, du är inte skyldig hos Allah. Men svarar du utan kunskap, du, om du säger fel, du kan få synd på det. Och du får synden för alla de som följer dig. Så man ska vara väldigt försiktig. Och det finner också från sahaba att de var försiktiga med att ge fatwa och svara i frågor. Utan brukade hänvisa till andra. Så det här är en viktig princip i islam också. Ja. Så det här var några av de lärdomar vi kan ta från denna mycket, mycket mäktiga hadith där profeten Muhammad alaihi salam, han sa att det var Jibril som kom för att lära er i eran religion. Så hadith och Jibril omfattar de viktigaste aspekterna av islam och grunden av islam. Så det är väldigt viktigt att man fördjupar sig och försöker förstå den här hadithen. Att försöka förstå sig på islamspelare, imanspelare, eller ihsan och kunskapen om nästa liv. Det här är viktiga aspekter av religionen som gör att du blir stark, grundad och får fäste i religionen. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss tawfiq och framgång och ikhlas och sidq i det vi gör och att acceptera dessa gärningar och denna kunskap och göra den ett bevis för oss och inte emot oss på domedagen. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.